Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt, av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tider.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej och välkomna till Gympodden. Idag så ska vi återigen lyfta PCOS. Och jag känner att ju mer vi poddar om PCOS, ju mer måste vi prata om PCOS. För att det är ett så stort problem för kvinnor med PCOS. Och sen vi poddade med Elisabeth Stener här innan sommaren så har jag fått så många förfrågningar. Och patienter på vår digitala mottagning som har PCOS och som inte riktigt har förstått liksom, när ska man söka vård, när är det ett problem, hur ser långtidsaspekterna för PCOS ut och så vidare. Och då är det ju dessutom så att september är PCOS Awareness Month. Sa jag rätt nu, tjejer?
Ja, jag menar det.
Och då har vi bjudit in grundarna till appen Ovulai. Välkomna Leila Ali Dolej och Kristina Stojanovic. Välkomna.
Tack så hemskt mycket.
Tack Helena.
Så kul att ni är här. Och vi har ju pratat fram och tillbaka här ett tag nu om att vi ska podda. Att vi måste lyfta liksom kvinnoperspektivet PCOS och inte bara det medicinska och liksom vårdsidan. Och det är ju ni här för att göra idag.
Ja, nej men jättekul att vi är här. Superroligt att få verkligen lyfta perspektivet från vårt community och från vår egna resa.
Ja, precis. Men ni, och vi ska börja med, ni ska få berätta mycket mer om Ovulai, men kort så har ni varit med, eller det är ni två som har grundat Ovulai. Vad är det för någonting?
Vi är faktiskt fyra kvinnliga grundare.
Okay.
Tillsammans med Katarina och vår tekniska grundare Sandra har vi skapat den här digitala plattformen för att hjälpa kvinnor med kroniska diagnoser att få hjälp och helhetsstöd med deras diagnoser helt enkelt.
Och vi började med PCOS just eftersom det är väldigt många kvinnor som har diagnosen men som också är odiagnostiserade.
Mm.
Dels på grund av vår egna personliga resa. Så det är superspännande att få berätta om det.
Heja er. Det är så bra. Det behövs sådana här initiativ. För jag tror att det är jättemånga kvinnor som går, alltså dels som du säger, odiagnostiserade, men också som kanske har fått höra att man har diagnosen PCOS och har ingen aning om vad man ska göra med den informationen.
Precis.
Så fantastiskt. Ovulai, men vi kommer prata mer om det.
Mm-hmm.
Men bara kort, ni vet ju vad PCOS är, men jag ska bara för er lyssnare nu som inte alldeles nyligen har lyssnat på våra PCOS-avsnitt, så är ju PCOS en hormonell störning kan man säga, där balansen mellan de kvinnliga och de manliga könshormonerna är störd. Och det här resulterar oftast i att man har oregelbunden mens eller kanske till och med ingen mens alls. Att man kan ha ökad behåring på ansikten och magen och ljumskar till exempel. Och många har problem med akne. Och så finns det också en bild på ultraljudet. När man gör ett vaginalt ultraljud så tittar man på hur äggstockarna ser ut och då ser man oftast många små blåsor på äggstockarna. Så det är liksom det man tittar på och det man ställer diagnosen när man ska diagnosera PCOS.
Precis, men ni har ju otroligt bra avsnitt innan man kan lyssna på mer indjupgående, vilket jag högt kan rekommendera.
Ja, bra. För det är ett som är inspelat för ganska länge sedan, men som är lite basic om PCOS med vår professor här i Stockholm, Angelica Lindén Hirschberg. Mm. Men sen är det också ett här innan i våras som vi släppte med Elisabeth Stener som är forskare där vi gör en djupdykning i PCOS och vad som händer liksom just nu och vad man kan räkna med ska ske i framtiden. Så lyssna på de avsnitten.
Ja.
Men Kristina, du har PCOS.
Ja, men precis. Jag har PCOS och den här resan med PCOS, den började ju 3 år sedan.
Mm. Hur gammal är du nu?
Jag är 28 nu, fyller 29. Inte 30 än, men 3 år sedan egentligen fick jag diagnosen PCOS. Och hur det kom till diagnosen, det är ju, jag var liksom då 26 och har varit på preventiva medel väldigt lång tid. Och då var jag också i en stabil relation, det är jag idag också. Och kände att nej, men nu känns det som att jag kan sluta med preventiva medel. För jag ville egentligen veta, vem är jag utan hormonerna? Mm. Och tänkte att nej, men nu slutar jag med min p-ring och mensen kommer ju och så blir det liksom som vanligt igen. Men det blev ju inte så. Jag fick väldigt kraftig akne från ingenstans. Och jag har ju haft akne i puberteten väldigt mycket, mer än andra i min årskurs. Och då kände jag att, men gud, ska jag få akne nu igen? I vuxen ålder, not again. Så det var lite märkligt för mig. Men då tänkte jag att, ja men det är säkert för att jag har slutat med preventivmedlet. Och tänkte att, ja men nu kommer ju mensen också. Det här är liksom, det här brukar hända innan mensen. Jag hade inte så mycket kunskap om liksom, menscykeln och kvinnohälsa och hormonhälsa överlag.
Men för att fråga, hade du regelbunden mens innan du började med preventivmedel? Alltså när du var yngre?
Ja... Jag minns inte exakt. Det är lite det som är grejen. Att jag tänkte inte riktigt på det på det sättet. Och då, jag kan faktiskt inte minnas om det var regelbundet eller inte. Mm. Jag vet bara att då hade jag akne. Då var det liksom tonåren, upp till 18-årsåldern. Och sen så hade jag inte akne medan jag var på preventiva medel. Och nu fick jag akne igen. Mm. Men jag liksom kopplade inte det på det sättet med PCOS-en. Så sen så tänkte jag, men nu kommer ju mensen, för det här brukar hända, har jag hört innan mens, att man får akne. Men mensen kom ju inte. Den kom ju efter 50-60 dagar något. Och det var väl lite skrämmande, för jag liksom gick runt och bara, okej, jag får ingen mens, vad händer? Jag började prata med mina kollegor, med Leila. Mm. För då, just vid den tidpunkten så jobbade vi ju på samma arbetsplats. Vi var ju kollegor. Mm. Vi är annars gymnasiekompisar.
Ja. Och det ska ju ändå sägas att av någon konstig anledning så visste vi inte så mycket om vår menscykel. Alltså vad som var normalt eller vad som inte var det. Mm. Förrän vi började prata och insåg typ, gud, varför kan vi inte någonting alls om vår egen hälsa?
Det är så vanligt. Alltså kvinnor kan, och flickor kan jättelite om menscykeln. Ja.
Och det är en jättebra fråga du ställde precis till Kristina. Typ, hur var den innan puberteten? Men det är ingenting som man uppmärksammas eller kommer ihåg. För att vi har inte haft den vetskapen.
Nej.
Och jag själv gick igenom hormonella besvär då också. Det var ju det. Vi verkligen, alla kvinnor united med den här. Gud, I'm not alone. Vad är det? Någonting går konstigt här. Jag hade kraftiga menssmärtor till punkt att jag kunde svimma flertals gånger varje gång jag fick min mens. Och genuint visste inte att det här inte var normalt.
Nej.
Alltså visste, jag hade ju vänner som gick igenom liknande, gick och sökte vård, fick höra att ta lite smärtstillande, så löser det sig. Och det har liksom bara normaliserats för mig, att det här är vad vi kvinnor måste gå igenom. Så vi satt där och bara pratade med varandra, och så var det typ en flod av våra andra kollegor och vänner som sitter och bara, men jag har svårt att bli gravid, men alltså det är jättekonstigt, jag kan liksom inte se när jag ägglossar, eller någon annan äldre kollega som precis skulle komma in i klimakteriet och börja få liksom utbrändhetssymptom eller utmattningssymptom och psykisk ohälsa, alltså självmordstankar. Och så här, men vad är det som pågår? Och vi alla satt där och bara, vad är det som pågår? Ja.
Mm.
Så det var lite där vi blev besatta med att försöka lösa det här problemet.
Jag tror bara också så här att ni pinpointar hur det är. Så här, man öppnar den här liksom dörren bara på en arbetsplats eller i ett kompisgäng, så här bara, jag känner så här ibland. Då bara...
Det är så, alltså det forsar, verkligen.
För alla har oftast något eller några problem och frågeställningar. Och är det här normalt? Och som Leila, det du säger, det här med att man har menssmärta så att man nästan svimmar. Och sen får höra att det är normalt. Mm. Det är klart att då frågar man inte igen sen kanske.
Men precis. Alltså man blir ju helt normaliserad till tanken att det här är vad som innebär att vara kvinna. Mm. Liksom. Men det finns ju hjälp att få.
Ja, sorgligt.
Jag vet. Men det öppnade upp för oss. Vi jobbade som professionella problemlösare. Så varje dag så såg vi liksom problem dag in och dag ut. Och systematiskt tänka ut hur vi ska lösa det här. Så när vi såg det här som ett problem. Vi var så här, okej, vi måste lösa det här.
Mm.
Och till vår förvåning. Vi gjorde ju stora undersökningar. Eller kvalitativa studier. Där vi såg att nästan 90% av alla kvinnor gick igenom liknande. Någon form av gynekologisk, hormonell eller mensrelaterad besvär.
Mm.
Och det var då vi insåg, okej, vi var chockade obviously, men också väldigt, det gav en känsla av, så här, men gud, vi är verkligen inte ensamma, det här validerar vad det vi och våra vänner har gått igenom, det är verkligen så vanligt.
Mm. När fick du din diagnos? När förstod du liksom att det var något mer än bara liksom att mensen var lite sen?
Ja, men det var faktiskt i de här samtalen med andra kvinnor. Och det är den här liksom igenkänningen som man brukar få. Jag pratade med en kvinna just i de här undersökningarna när vi gjorde dem. Med en kvinna som hade fått diagnosen PCOS och hade väldigt lik symptombild. Hon hade akne, även behåring i ansiktet och på bröstet. Också oregelbunden mens och hade fått diagnosen. Och hade också haft problem med att bli gravid. Och det var då jag misstänkte, men gud, kan det här vara någonting som jag också har, den här diagnosen. Och det var det som faktiskt triggade igång oroskänslan och fick mig att söka vård och utreda vidare.
Men det kan också sägas varför det tog lång tid för dig att inse det. Det var ju anledningen, för vi fick ju oftast höra att bilden på en klassisk PCOS är liksom associerad med någon med högre vikt. Och det var när Kristina hörde från samma liksom person som såg ut som henne. Det var då det liksom klickade för henne lite.
Du tänkte att man måste vara överviktig för att få diagnosen.
Ja, men precis. Ja, precis, Leila. Det glömde jag säga. För att just den här personen som jag kände igen mig med, hon var ju liksom en typisk så här 30-årig kvinna, väldigt satsar på karriären, mycket stress i livet, var inte överviktig. För jag har ju pratat med andra kvinnor med PCOS som hade högre vikt och problematik i samband med det. Men hon hade inte det, och dessutom hade då akne, kroppsbehåring och just oregelbunden mens. Och det var det som triggade igång att, men gud, det här kan också vara...
Då fattade du.
Då fattade jag, ja. Och sökte då hjälp hos en gynekolog. Och då började, det första som slog mig var att gynekologen började ställa frågor. Det var jättebra att hon ställde frågor, ja, men vilka symptom hade jag? Och hon frågade också kring min livsstil. Hur ofta tränar jag? Vad äter jag för mat? Har jag liksom stress i min vardag? Och det i efterhand, liksom, när jag reflekterade, det var jättebra att hon ställde de frågorna. Men sen så kollade ju hon också ultraljudet och såg att det var cystor. Och då sa hon, det här ser ut som att det är PCOS. Men om du inte har svårt att bli gravid när du planerar det, så är det ingen fara just nu. Och det liksom triggade igång mig att, gud... borde jag vara orolig? Varför ställde hon de här livsstilsrelaterade frågorna? Vad var liksom syftet med det? För hon gav mig liksom inte vidare vägledning. Ja, okej. Okay. Jag sa ju att jag tränar 2 gånger i veckan. Borde jag träna mer eller mindre? Jag sa att jag hade arbetsrelaterad stress. Vad är liksom meningen med de frågorna? Om liksom hon inte tog dem vidare. Och dessutom, om jag inte planerar att bli gravid nu, borde jag vara orolig för min framtid framåt.
Jag fattar. Så att hon ställde en massa frågor som bara väckte massa frågor i ditt huvud och du fick inga svar.
Precis.
Jag fattar. Men vad hände sen då? Du fick diagnosen PCOS och det är då 3 år sedan. Hur gick du vidare? Eller hur kände du?
Nej, men jag kände faktiskt att under de här 20-30 minuterna att det var bara liksom, man hann inte riktigt smälta det. Och jag tror att många känner igen sig med det, att man hinner inte ställa de frågorna som man faktiskt undrar över. Så man går ju därifrån med liksom, ja, med massa frågetecken som sen lägger sig och man börjar liksom reflektera, gud, hur... Ja, men vad kommer det här betyda för min framtid? Kommer jag kunna få barn? Ska jag sätta igång nu för att liksom se vad som händer? Eller?
Var det just liksom den frågan som var viktigast för dig med barnen? Med att kunna bli gravid?
Absolut, för det är någonting som jag tidigare faktiskt tog för givet. Och antog bara att när jag väl bestämmer mig för barn så kommer det hända. Men nu var det liksom så här, oj gud, det här är någonting som... faktiskt, jag kanske kommer ha väldigt svårt med. Yeah. Men även det här, att aknen var relaterat till det här, det är någonting som, alltså jag har över åren varit väldigt, det har varit väldigt känsligt för min självkänsla, för min självbild, liksom hur jag socialiserade med andra människor, i vilka sammanhang, det har varit väldigt, aknen har väldigt, haft väldigt mycket påverkan på min utveckling, självutveckling också. Och hade jag fått veta att det var på grund av den här diagnosen, så kanske jag hade liksom utvecklat en acceptans och varit lite snällare mot mig själv kanske. Så det var ju bra att jag liksom då förstod det. Nu har jag faktiskt, jag har liksom, det är det positiva med att liksom få en diagnos faktiskt, att jag nu är mycket snällare mot mig själv och förstår vad det handlar om.
Och det är ändå väldigt intressant att belysa att Kristinas väg till diagnos har varit relativt snabbare jämfört med många andra i vår community upplever. För de har de ungefär gått i genomsnitt 7 rundor av läkarbesök där de slussas och fastnas i liksom vårdkedjan, men också nästan 2 år innan de får en diagnos. Och när de väl får diagnos så får de höra liksom, du kommer aldrig bli gravid, vilket är en av de värsta fallen vi har fått höra, men är väldigt vanligt. Eller gå ner i vikt, vilket sen triggar bland annat de här anledningen varför psykisk ohälsa är så stor bland PCOS-community. Nästan 70% av kvinnor med PCOS som lider av psykisk ohälsa har störningar till kroppsbild och oro, ångesten kring framtiden. Så att där vill vi faktiskt bjuda in dig och höra dina tankar kring varför, vad tror du är anledningen till att patienterna får höra det här? Varför är det liksom, vart sker det liksom brist i kommunikation, eller vad är din perspektiv?
Alltså det är ju hemskt, det känner jag. Det är så hemskt att få höra att man kanske inte kan bli gravid. För dessutom är det så att kvinnor med PCOS får ju lika många barn som kvinnor utan PCOS, fast med kanske lite hjälp.
Precis.
Så dessutom är det ju inte ens sant.
Det stämmer ju inte.
Nej, så det kan vi börja med att säga. Det är inte sant. Och sen så, ja jag vet inte, man skäms ju lite över sitt liksom skrå att det är så många kvinnor som får höra sådana saker. Men det är alltså lite så kanske okunskap. Jag tänker att man kanske, vissa gynekologer kanske tror att det inte går att bli gravid. Fast det är så svårt att förstå.
Ja, eller, kan,
liksom, eller ibland också tänker jag en kommunikationsgrej, att också så här, gynekologen säger så här: ja, du har ju ingen ägglossning, då är det ju svårt att bli gravid.
Mm.
Och då hör kvinnan så här, åh, jag kommer aldrig bli gravid. Mm. Men egentligen ska man ju säga så här, du måste ha en ägglossning för att bli gravid, och vi kanske behöver hjälpa dig med den ägglossningen. Så att liksom att hon kanske läser in någonting helt annat än vad gynekologen säger, och gynekologen kanske bara är opedagogisk. För att det verkar så orimligt att säga att du kommer aldrig få några barn, för att det vet vi ju, så är det ju inte.
Precis.
Och sen det här med livsstilsfaktorer. Det tycker jag är att det är så otroligt slimmat i sjukvården. Alltså, och det här pratade vi också om i tidigare gympodden-avsnitt. Att man kan inte så här sätta diagnosen och sen ta hela, liksom, så här, du har ökad risk för ditten och datten och du måste tänka på det här. Utan det får man ju ta i ett återbesök.
Intressant att du säger det. För det är lite av en informationsdump annars. Med liksom direkt radda upp. Det är lite, alltså, även om det är viktigt. Men det handlar lite om timing och liksom höra liksom efterpass. Det har ju liksom många patienter upplevt att det är lite, gud, jag är bara rädd nu efter min diagnos.
Exakt.
Så det är väldigt intressant att du hör att du säger det också vid nästa besök.
Men då tänker jag liksom att då tänker man nog kanske som gynekolog så att ja, men nu måste hon få veta och sen så får vi ta det vidare liksom om hon kommer tillbaka. Man vet ju inte om hon kommer tillbaka. Det är lika bra att jag ger all information här nu. Och då kanske det blir som att man bara blir översköljd av negativ information. Jag brukar säga att liksom med diagnosen så kommer vissa riskfaktorer. Det är ökad risk för typ 2-diabetes, det är ökad risk för högt blodtryck. Men det är det för alla personer som inte är noggranna med sin hälsa, brukar jag säga. Det är det för mig och för dig och för alla. Så här. Man måste vara noggrann med sin hälsa. Och det måste också du vara. Och så brukar jag säga så här, kan vara superbra att man tänker att när man fyller 45 eller så, att man kollar sitt blodtryck årligen. Man kanske kollar sitt blodsocker då och då. Så att, för det är inte farligt att få högt blodtryck, men det är farligt att gå med högt blodtryck utan att veta om det.
Precis.
Så att man liksom ändå så här planterar de här små grejerna, men sen måste man ju följa upp. Man kan ju inte lämna den här 25-åriga tjejen liksom med den informationen att ta blodtryck om 20 år. Alltså det räcker liksom inte. Men jag försöker att vara snäll men ärlig. Och jag vet ju att det här är tufft. Och det är ganska tufft för oss som sitter på andra sidan också. Att liksom leverera de här liksom, fakta. Så. Men det ligger också på att vi måste informera. För det är inte heller så att okunskap är en... Alltså någonting bra, utan man måste ju också få veta det så att man har en möjlighet att påverka. Så tänker jag. Precis. Vad tänker ni om det?
Nej men precis, alltså det vi får höra är ju liksom patientperspektiv. Men för oss nu när vi skapar den här liksom digitala stödet mellan läkarbesöken, då är det väldigt viktigt också att förstå våra läkare och gynekologers perspektiver. För att vi vill ju brygga och läka den här brutna liksom vårdkedjan som existerar just nu, relationen. Det är otroligt viktigt att froda för den. Så att vi har ju sett att de uttrycker precis som dig. Mm. Alltså de vill ge all den här information.
Mm.
Visst, det hamnar lite klumpigt då och då. Mm. Men de vet inte när de kommer kunna se patienterna. Och sen förstår de inte heller riktigt, alltså, vem ska ta hand om den här patienten i hela dens resa. Nej. Det är också väldigt liksom, ja, förvirrande för dem. Så det är därför vi ser hur liksom det här klumpiga tillhandagångssättet med patienterna faller just i en sån här liksom brask misskommunikation egentligen.
Informationsöverföringen.
Exakt.
Men, och sen är det lite otydligt, för som gynekolog känner jag ju väldigt starkt för att jag vill hålla i liksom den här mensbiten. Mm. Kanske liksom att man inte ska ha mens för sällan. Man kanske behöver en hormonell behandling mot sin akne och mot sin behåring. Man kanske behöver hjälp med fertiliteten.
Mm.
Sen någonstans så går ju ansvaret att liksom kontrollera blodtryck och blodsocker. Det går ju det över på vårdcentralen. Och var är den naturliga övergången då? Mm. Det är inte heller helt klart.
Nej, precis. Och det är därför de fastnar i 7 rundor av läkarbesök till exempel.
Mm. Precis. Mm. Var det här som gjorde att ni startade Overlife?
Precis.
Jo, men det var verkligen det här att kommunikationen mellan vårdgivaren, i det här fallet gynekologen, och patienten på något sätt inte var, det var bristfälligt helt enkelt.
Ja.
Och så här, vi insåg att det var väldigt många kvinnor som upplevde den här bristen. Mm. 87% av kvinnor med just PCOS upplever att bristfälligt med stöd kring kunskapen om diagnosen, kunskapen om behandlingsalternativ, men också kring egenvården. Det här som du nämner, Helena, att livsstilsförändringar, det är en första linjens behandling för PCOS, men att de inte får konkreta förslag på vad de kan ändra i sitt liv. Och det här har att göra med, när vi pratar med gynekologer och vårdgivare, det har oftast att göra med att gynekologer kanske inte har den här spetskompetensen. Men att från patientperspektivet så vägarna till en dietist eller till en psykolog för att få den vården är väldigt komplicerade. Mm. Var ska man få dietisthjälp? Var ska man få psykologhjälp?
Mm.
Så hela den här liksom vårdsystemet som vi har idag är inte anpassad för kroniska patienter, så som PCOS-patienterna är.
Nej, eller de är ju det för folksjukdomarna, typ så här diabetes. Där finns ju en distriktsjuksköterska som håller i deras hand och följer upp med dem och leder dem hela den här liksom resan. Men det finns liksom inte för med kvinnosjukdomar eller de som inte är då folksjukdomar.
Nej.
Och då är frågan, vart faller den ansvaret? Mm. Och hur kan vi se till att våra patienter och kvinnor får den stöd de förtjänar?
Mm. Jag tycker att det ska ligga på gyn.
Ja,
jag tycker att det ska, ligga på gyn med, alltså med PCOS, endometrios, de här lite svårare liksom grupperna. Mm. Så det ska ligga på gyn. Det ska vara en barnmorska och en gynekolog som håller den kvinnan i handen. Och inte en vårdcentralsläkare och en distriktssköterska, tycker jag.
Mm.
Men här är ju...
Nej, men det känns ju rimligt. Mm. Just för att kvinnan är inte bara liksom livmoder. Det är liksom kost. Det är... hormoner som påverkas av kosten, av fysisk aktivitet, av livsstilsfaktorer. Så det är jättebra ifall gyn tar hand om hela kvinnan och inte bara fertilitet som oftast man som patient upplever att fokuset ligger på.
Mm. Sen så brukar jag också liksom säga till mina patienter att gynekologen är ju liksom en pusselbit. Man måste få mera hjälp. Alltså jag tycker att en fysioterapeut, det finns ju, det vet ju ni såklart, men det finns ju exakt beskrivet hur en kvinna med PCOS ska träna för att må som allra bäst.
Ja.
Tror ni någon PCOS-patient får den informationen?
Nej.
Nu alltså, får de appen,
det är klart.
Men precis, alltså ingen säger till dem annars. Det är den här, och det är begränsningen på den här tvärfunktionella kompetensen, och det vi har fått höra från gynekologer och allmänläkare är: vi är inte specialister på det.
Nej.
Så att vi känner oss oftast maktlösa i att ge dem den här informationen. För vi kan, alltså det måste ju vara på någon annan.
Mm.
Och det är oftast den där överföringen som patienter faller emellan.
Mm. Superviktigt. Så fysioterapeuter och dietister.
Och psykologer.
Och psykologer.
Ja.
Mm. Men kan man få det i Overlife?
Ja, så att, vill du berätta, Kristina, vad vi gör?
Ja, men precis. Alltså, hela vår vision och vår dröm med Ovlai är ju att skapa lättillgängligt stöd för patienterna och stärka patientens inverkan på sin behandlingsresa mellan läkarbesöken. Så på ett sätt är vi den ledande, handledande handen, kan man säga. Men vi ska också hjälpa vårdgivaren. Vi är egentligen stödet mellan läkarbesöken. Och i appen får man all den här egenvårdsstöd som man vanligtvis inte har tid att få från sin vårdgivare. Men att vårdgivaren ändå kan följa upp med patienten. Vad har du gjort under de här 3 månaderna mellan återbesöken? Vad har du liksom gjort kring din kost, träning, mental hälsa som ska påverka dina PCOS-symptom? Och det gör ju att läkaren i sin tur kommer kunna ta bättre beslut kring behandlingen. Är det en medicinering som ska sättas in? Är det inte en medicinering för att det går så bra med dina livsstilsförändringar? Så det här är ju ett sätt för vårdgivarna också att ta bättre beslut kring PCOS-patienterna. Mm.
Jättebra. Och precis som du säger, jag tror att många vårdgivare känner nog liksom att jag kan inte mera nu. Så nu så det, det skulle ju vara liksom en otrolig, alltså om Ovlai kommer ut och alla uppenbara gynekologer vet att man kan så här, hänvisa, ladda ner Ovlai och sen ses vi igen om 3 månader. Och så fortsätter vi det här samtalet och liksom, följer upp behandlingen, sätter in behandling eller vad, du nu, liksom, vad man nu landar i. Så här. Så
att, för möjligheterna som finns, inte bara den evidensbaserade informationen så att de inte googlar när de kommer hem och i egen hand kan liksom ta till informationen, har de frågor och funderingar, finns också möjlighet för dem att ställa våra experter men också gå till sin läkare och fråga. För det är bara små oroligheter som bidrar till den här psykiska liksom, påfrestningen egentligen. Men det är egentligen att de själva kan ta tag i egenvården, symptomtracka och se liksom hur deras symptom liksom utvecklas under en viss period och hur behandlingen, vare sig det är livsstil eller läkemedelsbehandling, hur funkar det?
Mm.
Och ha en uppföljning och strukturera upp patientresa så att när de väl kommer tillbaka till deras läkare, som bland annat också upplever att det är en stor brist på varför de inte hinner med och ta tag i patientens oro och frågor, är ju anamnesdelen tar ju väldigt mycket tid.
Alltså när man frågar patienten precis. Om hennes historia.
Om hennes historia. Och du vet, med PCOS, det finns ju en rad olika symptom. Men man vill ju oftast fokusera på vad är målet? Vad vill du fokusera på?
Mm.
Så kan de visa i appen, ja, men det här är hur jag har mått de senaste 3 månaderna. Det här är hur behandlingen har gått eller ej gått. Det här är vad liksom, att driva i en bättre liksom, riktning, precis.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme, eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel. Alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp.
Mm.
Men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide på den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt fyra kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack.
Vi har sett just det här att 40% av kvinnor i vårt community har upplevt att behandlingen inte har hjälpt mot deras symptom. Och därför vill vi skapa verktyg för att driva en datadriven beslutsstöd för läkarna.
Mm.
Men där undrar vi också hur du ser på det, Helena. Hur kan vi förbättra så att den behandlingen som sätts in följs upp och faktiskt har en effekt hos patienterna?
Ja, det är ju en jättebra fråga. Nej, men jag tänker, dels så tänker jag att man alltid ska boka ett återbesök.
Mm.
Och följa upp och inte lägga det på kvinnan.
Så jag skulle precis fråga, vem faller den ansvaret på?
Jag tycker att jag vet ju att det faller ofta på kvinnan. Mm. Men jag tycker att säga så här, jag kallar dig för ett återbesök om 3 månader. Och då följer vi upp hur du mår på behandlingen. Och det här är inte bara PCOS-patienter. Det här tycker jag är väldigt många olika behandlingar. För ofta så är det så här, men hör av dig om det inte blir bra. Och sen blir det inte bra, men patienten får inte tag på sin doktor eller någonting annat hamnar emellan. Och sen rinner allting ut i sanden och så går det ett år till. Och sen hör de av sig igen. Så bara, ja, jag testar en behandling, men det funkar inte. Vilken behandling var det? Kommer inte ihåg. Och så är man liksom inne i det igen. Utan att boka en uppföljning efter 3 månader och se så här, har du fått någon effekt? Mm. Sen ska man komma ihåg att p-piller, p-piller med östrogen i, har ju oftast, inte alltid, men oftast god effekt på aknen, Kristina, som du sa. Ja. Och på behåring och på mensmönstret. Men behåringen framförallt tar det ganska lång tid, så man måste liksom verkligen ha lite så här, man måste ha lite tålamod och inte utvärdera för tätt liksom. Men för att fråga Kristina, vad valde du för behandling? Eller, har du liksom, eller gjorde du bara livsstilsförändring? Eller när du fick diagnosen, liksom, vad landade du i då?
Nej, men jag fick ingen konkret behandling egentligen. För att det var ju då jag slutade med p-pillren. Gynekologen föreslog p-piller som en behandling mot akne. Men då sa jag att jag har ju slutat med det. Jag vill inte använda det. Och då följde jag liksom på livsstilsförändringar som... Ja, som jag inte visste vad jag skulle göra egentligen kring. Så det var egentligen ingen behandlingsalternativ, utan det var snarare en uppmaning att ifall jag får problem med fertilitet, att då kommer behandlingen in. Mm. Och det känns ju rimligt, men det liksom lämnar ju mig i en sits att jag vet inte vad jag ska göra med den här diagnosen eller med den här informationen.
Nej. Så då startade du en app.
Ja, då startade jag.
Så enkelt. Så,
då hittade jag en egen lösning.
Ja, men det är fantastiskt. Ja. Så nu när man står där och har fått diagnosen och inte riktigt vet vad som händer, då kan de gå till en app.
Ja,
bland annat. Det är bra. Ja. Men jag tycker man ska kräva ett återbesök.
Ja.
Så att man till liksom, som det är liksom ett minimum. Ett inledande samtal, ett återbesök. Och sen kan man väl se vad som behövs. Så. Men, och sen som sagt, gynekologen är en pusselbit. Jätte. Fysioterapi, dietist, KBT eller psykolog. Liksom att man går vidare och tänker så här att ett piller löser ju inte hela problemet. Ja. Liksom.
Men det tycker jag med återbesök. Alltså, om den gynekologen hade sagt... Ja, men, utvärdera om 3-6 månader, till och med 1 år, vi bokar in ett återbesök. Jag skulle känna mig mer liksom omhändertagen i det läkarbesöket. Jag tror att många upplever det, att de blir liksom bara lämnade. Ifall gynekologen hade tagit på sig det ansvaret, om en kom tillbaks om 3 månader, vi bokar ett besök. Det känns som att då har man ett milstolpe och då tänker man reflekterar mer kring sin symptomutveckling och hur man mår och vad är nästa steget.
Och man kanske anstränger sig mer i livsstilsförändringar. Om man vet att man ska rapportera 3 månader senare. Hur har du ätit? Precis. Hur har du tränat? Hur sover du? Allt det här som man kanske liksom vill förbättra.
Ja. Och det skulle förbättra kommunikation. Istället att fokuset då blir på att gå ner i vikt eller liksom bli gravid. Mm. Det blir ju mer på livsstilsförändringen påverkar din diagnos. Och varför gör den det? Och förstå sig på liksom grundorsaken. Mm. Och få ett strukturerat liksom plan för hur man ska göra det. För oftast är det så här... Ja, ändra din livsstil. Vad innebär det? Bara det är liksom overwhelming i sig själv. Så man behöver den här lilla guiding hand, så att säga.
Men nu har ni varit live i 1 år.
Ja, gud vad tiden flyger iväg.
Ja. Och liksom, hur vill ni sammanfatta första året?
Vi fick en bebis. 2 bebisar.
under processen.
Ja.
Precis. Så jag har ju faktiskt blivit gravid.
Mm. Och du har blivit mamma.
Ja, jag har blivit mamma sedan 1 år tillbaka. Mm. Vilket har varit fantastiskt. Och i allt det så har vi ju fått jättemånga användare i appen.
Otroligt fin
och
respons.
Och kunnat hjälpa framförallt kvinnor med PCOS att ta tag i sin hälsa. Vi har fått otrolig respons kring egenvårdsrekommendationerna som vi ger i appen. Att de har hjälpt dem i viktnedgången. Att liksom känna mer hopp inför framtiden framförallt. Så det har varit super, super roligt.
Kan man prata med varandra?
Så det är ännu inte live än. Nej. Men man har någon form av liksom en community feature i appen där man kan läsa om andras resor och PCOS-resor för att liksom minska på ensamheten och stigmatiseringen. Så att vi har nu nästan 4 000 kvinnor som har varit med i appen Och bara efter första månaden så ser vi en mätbar förbättrad livskvalitet, vilket vi är otroligt stolta över. Och jag tror det har mycket med att göra att, vi, att de känner igen sig att gud, okej, jag är inte ensam. Det finns hjälp att få. Och hela den här psykologiska liksom, välmåendet, den förbättras när de vet att det finns hjälp att få. Mm. Och det har varit så fint. Och så har många liksom skrivit till oss och bara, oh my god, jag har lyckats bli gravid eller du. Jag har lyckats liksom, få en regelbunden menscykel och det är bara otroligt fint att höra. För att det krävs ju bara liksom små informationssteg. Och det viktigaste egentligen är patient empowerment. Att de läser på oberoende vad behandlingsalternativen är, men att de gör informerande beslut för deras hälsa. För då kan de gå tillbaka till sina gynekologer och säga, vet du, jag har läst på om det här, jag har besvär med de här symptomen, vad är alternativen som finns? Mm. Och så vet de också lite i förväg, okej, det här är vad jag kan balansera mig av och ej på. Mm.
Fantastiskt. Eller hur? Grattis hörni.
Ja. Smidigare för
till
alla.
App och två bebisar i teamet.
Oh, verkligen. Det är så kul.
Ja. Vi har två punkter kvar i den här podden tänkte jag. Det ena var att vi ska prata om det här med PCOS Awareness Month och ni planerar ett event. Mm-hmm. Och sen tänker jag också att ni hade lite frågor från er community till mig. Så, men vi börjar med, vad är PCOS Awareness Month?
September som är PCOS Awareness Month, alltså medvetenhetsmånaden, den ägnas för att öka medvetenheten om polycystisk ovariesyndrom som då påverkar enligt de nya uppdaterade internationella riktlinjerna var åttonde kvinna. Så det är faktiskt någonting som erkändes i USA av deras patientorganisationer 2018 av kongressen att det här är en viktig kvinnohälsofråga som bör belysas och detekteras en hel månad till att belysa.
Jättebra.
Och det görs liksom internationellt i flera former av aktiviteter och event för att öka medvetenheten i samhällsnivå. Men det har inte gjorts ännu i Sverige.
Nej.
Och vi kände liksom, det är fan dags.
Och vi kände dessutom att det är fan dags att introducera det i olika samhällsskikt.
Yep.
Inte bara hos patienterna, men också hos vårdgivarna.
Yep.
Men även på politisk nivå.
Ja.
Vad händer nu då?
Ja, så vi har en rad aktiviteter som vi har inplanerade, men den vi ser mest fram emot är PCOS Awareness-eventet. Den första av sin slag som kommer ske i Stockholm, men man kan också delta digitalt och med livestream den 19 september. Och vi är så taggade på att kunna diskutera bland annat den komplexa problembilden om PCOS utifrån olika perspektiv tillsammans med de ledande forskarna inom PCOS, specialistgynekologer, politiker, patientorganisationerna eller den dåvarande, för att lyfta och sprida kunskap och medvetenhet om PCOS, men också framtidshopp. Det här är en möjlighet för vår community att få gemenskap och känna den support, men också berikas med information på vad de kan göra och just det, den viktigaste av allt egentligen. Uppdaterade riktlinjer av behandling och diagnos kommer också presenteras av Angelica. Så vi är otroligt stolta över det.
Angelica Linjen Hirschberg.
Ja.
Perfekt.
Ja,
men var?
Det kommer ske i KTH i Stockholm.
Så det här är ju, eventet är ju om bara några dagar.
Ja, nästan en vecka tror jag.
Så är det 19 september?
19 september. Mm. Så om du är intresserad att delta, det är bara gå till vår hemsida och registrera er.
ovulai.com och så registrerar man sig och sen är man välkommen. Kostar det någonting?
Det kostar ingenting, så det är fritt för alla att delta.
Ja, men vi kommer ju presentera PCOS ur olika perspektiv, från olika forskare, vårdgivare, politiker.
Det kommer bjudas på en show helt enkelt, och vi kommer också ha utställare som olika aktörer för att hjälpa personer med PCOS i hela deras resa mot välmående.
Så är det både för patienter och vårdgivare som kan komma dit?
Precis, det är öppet för båda och andra supporter som känner att de vill lära sig mer om diagnosen helt enkelt.
Superkul.
Ja.
Bra, 19 september.
19 september, vi är så taggade.
Ja.
Jag hoppas på att se många av er.
Ja, det hoppas jag också. Att jag hoppas att det kommer jättemycket folk.
Ja. Vi har ju några frågor från communityn som vi tycker är väl bra och vore bra att höra dina inputs på. Första frågan. Hej, jag fick PCOS-diagnosen i veckan. Det togs inga blodprov utan bara ultraljud. Är det tillräckligt för att fastställa diagnosen? Och finns det möjligheter att bli gravid i framtiden? Frågetecken.
Ja och ja. Jag ska lägga ut orden lite.
Ja.
Men ja, man kan ställa diagnos utan blodprov. För det är nämligen så att diagnoskriterierna är ju antingen om att man har oregelbunden mens eller ingen mens alls, det är det ena. Nummer två är att man har hyperandrogenism. Alltså att man har tecken till ökad liksom nivå av manligt könshormon. Och det kan vara liksom akne, ökad behåring. Eller att man ser det i labbprov. Och det tredje är ju att man ser den här typiska bilden på ultraljud om man går till gynekologen. Om man behöver uppfylla två av de tre kriterierna. Så egentligen räcker det med ultraljudsbilden och oregelbunden mens. Då kan du ställa diagnosen. Eller oregelbunden mens och ökad behåring och akne. Så att man behöver inte ta labb. Det kan man ju liksom lägga till om man är osäker. Om det råder någon osäkerhet kring diagnosen, då kanske man kan behöva lägga till labb. Men labb kan ju också vara normalt om man ändå har PCOS. Så att det är så.
Jättebra.
Och ja, du kan bli gravid.
Ja, alltså det känns som att ju oftare vi kan säga det här och hjälpa alla som har fått höra liksom tvärtom.
Ja, och det behöver inte ens vara så himla svårt att bli gravid. Många blir ju gravid på ägglossningsstimulering. Många blir gravida utan överhuvudtaget någon hjälp. Utan man bara blir gravid spontant. Men man kan också bli gravid med alltså man får lite hjälp med ägglossningsstimulering. Och det tredje är ju såklart att man kan göra en IVF. Men man får lika många barn om man har PCOS som att man inte har PCOS, men ibland med lite mer hjälp.
Andra frågan vi har fått in då. Finns det en ökad risk för att utveckla stora cystor på äggstockarna om man har PCO? Vad kan man göra för att minska risken för cystor? Och kanske klargöra skillnaden mellan PCO och PCOS här.
Ja, alltså det är inte så att man har en ökad risk att få stora cystor på äggstockarna, utan det är ju många små cystor på äggstockarna som är liksom definitionen av polycystiska ovarier.
Precis.
Så det är inte så att man har stora cystor som är liksom eller ett par centimeter stora och som tar jättestort utrymme i bäckenet, utan det är ju mera kanske vanliga äggstockcystor som man kan få, men det är inte det som är polycystiska ovarier, utan polycystiska ovarier är att man har många små blåsor på sina äggstockar. Och skillnaden mellan PCO och PCOS, det är ju om man då har den här bilden på ultraljudet, alla de här små systerna, men du har regelbunden mens och du har inte några andra tecken på hyperandrogenism, alltså ingen akne, ingen ökad behåring, inget som avviker i labb, då har du ju bara polycystiska ovarier och ingenting annat. Då har du liksom inte syndromet, utan bara att så här ser bilden ut när man tittar på dina äggstockar. Och jättemånga unga fertila kvinnor har ju det.
Precis.
För det är också tecken på fertilitet, så att säga.
Yep.
Så att man måste liksom, det måste vara en sammanslagen bild för att du ska ha syndromet PCOS. Alltså PCOS står ju för PCO-syndrom.
Precis. Så det är jättebra att du förklarar det också. För det är en väldigt vanlig fråga vi får in.
Ja.
Det här är en lite längre fråga, men för att kort sammanfatta det bara. Hur vanligt är det med behandling för liksom, att PCOS är förknippat med insulinresistens? Och hur vanligt är det att få metformin som behandling? Ska jag kontakta en gynekolog för det här behandlingsalternativet? Eller är det bäst att prata med en vårdcentral?
Jättebra fråga. Metformin är en effektiv behandling för en del kvinnor. Det kan återställa menstruationsmönstret om man sätter in metformin. Och man har också sett studier att långsiktig behandling med metformin kan ge en långsiktig viktnedgång. Så metformin kan man absolut testa, men det ska också vara för den motiverade patienten, tycker jag. Det är lite biverkningar med metformin i början, man kan få ont i magen och det är också en långsiktig behandling. Så att man ska inte tänka att man äter metformin i 2 månader, och liksom, utan att det är en behandling som man ska ha under en längre tid. Det är ju ett diabetikum, en diabetikummedicin, så att det är för typ 2 diabetes som man brukar sätta in det. Men vi har sett bra resultat på PCOS-patienter, så att jag tycker att det kan vara värt att testa om man vill. Och det är många patienter som har uppfattat det här och som hör av sig och vill ha metformin och testa det. Och jag har haft många återbesök med regelbunden mens efter det.
Ja, men jättespännande. Så vem ska man fråga? För det är oftast inte heller, eller det vi har fått höra sen innan, någonting gynekologer är medvetna om.
Nej, alltså jag tycker att gynekologer ska kunna skriva ut det, men också vårdcentralen.
Okej. Så båda ska kunna hjälpa dig med det här?
Ja, det tycker jag. Sen vet jag inte om vårdcentralen kanske kommer hänvisa till gynekologen.
Just det.
Men alltså, vårdcentralen är ju de som är vanligtvis skriver ut metformin. Så om de är lite uppdaterade och om inte annat kan läsa på, så är ju inte det är ju ingen komplicerad behandling att sätta in. Så.
Nej.
Utan man ska bara liksom, ha en motiverad patient. Man ska veta att det funkar inte för alla, men det funkar för en del. Och det är förknippat med lite biverkningar i början. Magont och sådär. Så att man trappar liksom upp medicinen lite långsamt.
Jättebra info. Vår sista fråga då. Jag har använt jasmin, p-pillen, och de har tidigare fungerat bra, men under det senaste året har det slutat fungera. Jag får menstruation under pågående användning av p-pillen och blödningar kan vara kraftiga och pågående i flera veckor. Finns det andra preventivmedel som kan vara bättre för PCOS? Jag har hört från andra med PCOS också att, som också har haft kraftiga mens och som varar längre. Finns det något samband här?
Mm. Och här tycker jag faktiskt att man kan prata lite generellt om p-piller. Mm. Sen är det många PCOS-kvinnor som står på p-piller, så det är ju bra att frågan kommer upp. Men det kan ju vara så att man har ett p-piller som har fungerat jättebra, man har inte haft några mellanblödningar, man har liksom kunnat äta ihop sina kartor, gjort något uppehåll ibland och släppt fram en blödning, och helt plötsligt så bara strular det.
Mm.
Man kan ju, om man inte har gjort ett uppehåll på länge, då kan man göra den här klassiska liksom, 4 dagars uppehållet och släppa fram en blödning och se vad som händer. Men annars så tycker jag att man faktiskt ska prova att byta behandling, alltså byta p-piller och se om det finns ett annat p-piller som funkar bättre för dig just nu. Och jag kan inte svara på varför det helt plötsligt har fungerat.
Ja.
Ibland så är det ju så här, ah, men jag slutade, blev gravid, fick barn, och sen när jag började igen så funkar det inte. Ja, men då kan det ju vara att det liksom, då kan man liksom lättare tänka att jag vill ha med graviditeten att göra. Men så här är det ibland, funkar dåligt i mellanvarven, byt p-piller.
Ja, och viktigt, se. Prata med din läkare också.
Och prata med din läkare och liksom, eftersom vi vet att östrogen p-piller funkar bra med många med PCOS, just med behåringen och aknen och så är det klart att det är viktigt att försöka hitta ett p-piller som funkar bra, så testa en annan sort. Det är mitt tips.
Jättevärdefullt.
Ja, och sen Leila, så mejlade du en fråga till mig här, den sista frågan, och då var det här, jag har mycket hungerkänslor, vaknar på natten och vill gå och käka och så här, vad ska jag göra? Och då känner jag, det här är en så typisk grej, fråga inte gynekolog om det.
Mm.
Vi är inget bra på det. Här ska du prata, ladda ner din app, läs på, vad säger, vad gör andra personer, men också prata med en dietist, prata med någon som kan hjälpa dig med det här. Och sen så, nu kommer vi inte in så mycket på det här idag, men det finns ju också, om man, framförallt om man har typ 2-diabetesdiagnosen, så finns det ju också läkemedel som minskar hungerkänslor och som också leder till långsiktig viktnedgång och sådär. Då får man prata med sin vårdcentralsläkare. Men det är klart, är det här ett jättestort problem så måste man ju be om hjälp. Och är det ett jättestort, alltså, jag kan verkligen tänka mig att det är ett jättestort problem att vakna och vara vrålhungrig.
Precis. Det, nej men gud, det är så bra att hon ställer den frågan, och värt att veta också att ja, men det finns hjälp att få.
Ja, det finns hjälp att få. Så prata med din vårdcentral eller dietist.
Yep.
Så.
Skitbra.
Men hörni, det här var ju så kul. Och nu har vi poddat mycket längre än vad vi hade tänkt.
Men
det är så kul att prata med er. Ni är så duktiga och kunniga och drivna i den här frågan. Tack så jättemycket att ni har delat eran liksom kunskap och ert engagemang här i Gympodden. Och grattis till Kristina. Får jag fråga en personlig fråga?
Yes.
Blev du gravid utan hjälp?
Jag blev gravid utan hjälp. Yes, så det kan man bli när man har PCOS också.
Där har vi ett talande exempel. Det är bra, jag ville bara avsluta med det.
Okay,
tack så hemskt mycket. Och lycka till med Ovulai och med eventet 19 september.
Stort tack för att du fick komma.
Tack.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.